Sveriges Radio.
Hej på er! Trevligt att se allihopa. Det här är podden Gräns som tänker köra live härifrån Östersjöfestivalen här i Berwaldhallen. Och det känns ju väldigt bra att vara förband till den här Östersjöfestivalen. Det känns ju stort till och med. Jag är programledare, en av programledarna för podden. Jag heter Claes Aronsson och välkomna publiken. Och det är ju så att det är arrangörerna av den här festivalen som har haft önskemål om vilket ämne vi ska ta upp idag. Och ämnet är klimat och miljö i krig och konflikter. Och det är ett ämne som vi inte pratar om så ofta i podden. Och det kändes lite nervöst till att börja med. Hur ska vi ta oss an det här ämnet? Men det är såklart ett jättestort och jätteviktigt ämne. Krig förstör ju miljön. Och dessutom så har vi hittat två kunniga forskare som ska prata om det här med oss. Dels då Henrik Persson, du är forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut och du studerar klimatförändringar, som hur de spelar in i krig och konflikter. Välkommen.
Tack så mycket.
Och så har vi Annika Wallej. Du kan ju få säga själv vem du är. Du är också från Totalförsvarets forskningsinstitut.
Ja, jag sitter uppe i Umeå och vi har tittat på olika spektra av miljö och krig och försvarsverksamhet de senaste 20 åren. Jag och väldigt många duktiga kollegor.
Vi ska ju prata om hur krigen har påverkat Östersjön till exempel. Det passar ju bra på Östersjöfestivalen. Men Annika, om vi tittar till exempel, det pågår ju ett krig i Ukraina. Vad har du sett där? Hur har miljön påverkats av kriget där?
Ja, nej, men det tittar vi ju på naturligtvis. Alltså, det är väldigt, vi brukar prata om att det finns både direkta och indirekta effekter och ja, lite annat. Att direkta effekter kan man ju se att om du spränger en damm som Kavovka eller om du har strider nära ett kärnkraftverk, om du spränger kemisk industri, du får utsläpp av föroreningar som kanske gör att det är svårt att odla där sen. Indirekta effekter kan ju vara mer, nu är inte det lika tydligt kanske i Ukraina, men att flyktingläger som uppstår där det inte var tänkt att det skulle vara flyktingläger kan påverka väldigt mycket markanvändning som för framtiden. Och sen det Ukraina varit väldigt duktiga på det att redan från början börja dokumentera olika oförrätter mot miljön och infrastruktur för, antar jag, att man vill ha ett ansvarsutkrävande framgent som är liksom legalt hållbar. Och att se till att man sparar data så att det inte bara försvinner för att någonting blev sprängt i luften och sådär. Och sen tänker jag ändå nämna Gaza, det är lite så här, lite känsligt kanske, men när man demolerar väldigt stora mängder byggnader så blir det ju rasmassor som kan innehålla alla möjliga otrevliga saker som kanske främst påverkar människors hälsa. Men det finns en hel uppsjö av olika typer av effekter man kan se.
Om vi tittar historiskt på krig som har varit, vad finns det för exempel, extrema exempel på miljöförstöring?
Jag tänker några som vi har tagit upp och tittat på, det är ju långt tillbaka i Vietnamkriget. Jag vet inte om det riktigt är miljöförstöring hur de använder avlevningsmedlet, men det påverkar definitivt människors hälsa än idag. Och det är väl kanske det att miljö och hälsa är lite två sidor av samma mynt. Man kan tänka att en miljöeffekt kan vara ett folkhälsoproblem, det kan vara en effekt på naturen eller på djurliv. Det finns liksom ett helt spektrum. Det är väl ett exempel. Och även olika konflikter i Afrika som kanske inte är så himla bra belysta. Det finns väldigt många exempel faktiskt från historien fram till nu.
Ska vi ta Östersjön då? Östersjön har ju varit en krigsskådeplats genom åren. Märks det på något sätt?
Det är ju inte ett hav som mår väldigt bra i största allmänhet. Det är ett innanhav som är väldigt känsligt för störningar. Jag började min karriär för drygt 20 år sedan med att titta på dumpade kemiska stridsmedel från andra världskriget. Och det är väl ett konkret exempel på en krigshandling som fick konsekvenser. Det var inte olagligt då att dumpa ammunition i havet, det är det nu. Men jag tänker mer att det, om vi nu tänker oss att det pågår ett krig redan nu, vilket några av oss känner att det gör, hybridkrigföring, ryska skuggflottan, det sker ju händelser redan nu som ja, påverkar helt enkelt.
Ja, skuggflottan, det låter ju som en tickande miljöbomb.
Ja, absolut. Det är bara att se på Marco Polo, ett civilt fartyg som gick på grund där man har hittat miljögifter i blåmusslor och annat. Och det var ju en ren olycka. Men skuggflottan har ju fartyg som verkligen, det är en tickande bomb som kan påverka hela Östersjön faktiskt.
Henrik, du tittar ju på klimatförändringar, ganska långa skeenden och sådär, men på vilket sätt driver klimatförändringar, på vilket sätt kan de driva på konflikter och skapa konflikt?
Jag tror att vi ska säga att oftast är det just mer så att klimatförändringar driver på konflikter snarare än skapar konflikter rent allmänt. Och de tydligaste exemplen på det ser man ju inte i vårt närområde i första hand, utan det ser man ju i Afrika och i Asien och så vidare. Och där handlar det ju mycket om att klimatförändringar är en stor påfrestning för samhället. Det påverkar möjligheten till livsmedelsförsörjning, det påverkar tillgången till vatten. Det gör allting mycket sårbarare. Alltså att det finns större, så att konflikter bryter ut lättare och blir svårare när de väl bryter ut, om man säger så. Relaterat till vår närområde är inte det en överhängande risk i dagsläget. Men det är ju någonting som vi ser, om vi utvidgar oss till Europa, så är det ju en utmaning som vi ser framförallt i södra Europa med migration från norra Afrika till exempel, som de sydeuropeiska länderna ser som bland sin största säkerhetsutmaning idag.
Kan du ge exempel på ställen eller platser, andra platser? Jag tänker på, man pratar om nordostpassagen, att isen ska smälta och att det ska kunna skapa nya anledningar till att bråka mellan stormakterna och så. Kan du se, vilka är de tydliga exemplen som finns?
Arktis är ett väldigt tydligt exempel, absolut. För där har vi ju nordostpassagen, vi har andra passager över Arktis också när isen smälter. Där vi väntar oss en mycket större trafik av handel, av fiskefartyg, av olika typer. Och där har ju, och där är det ju, finns det ju inga avtal eller liksom hävd för hur det där organiseras på ett säkert sätt. Så att det är ju någonting som Sverige och som NATO är väldigt vaksamma på hur den utvecklingen kommer se ut. För det kommer bli mycket större trafik. Ryssland ser ju det här som sin liksom bakgård som man vill ha kontroll över. Och där man vill utöva stort inflytande. USA naturligtvis också. De nordiska länderna, Kanada, Kina vill också vara med. Så att det kommer absolut vara en sån plats där det finns potential för mycket större spänningar i framtiden.
Det pratas ju då om nordostpassagen som en potential för Kina och kanske även för Ryssland. Men klimatförändringarna, kan det också missgynna Ryssland på ett extra hårt sätt?
Ja, Ryssland har ju, och Vladimir Putin personligen också, har ju en tanke om att man kommer gå som en vinnare ur klimatförändringarna genom ökad handel över Arktis, via utökade jordbruksområden längre norrut när klimatet blir varmare. Men om man tittar på den forskning som finns så tror jag verkligen inte det. Utan redan idag har de ju enorma problem med att deras mest bördiga jordbruksområden drabbas av torka i väldigt stor utsträckning. Skogsbränder blir allt vanligare. Permafrosten, som är ungefär 60% av Rysslands yta, är permafrost. Håller på att smälta. hela samhällen vid i Rysslands ishavskust ser man redan idag att i princip alla byggnader i hela samhället skadas av att liksom marken faller sönder under dem. Och det här påverkar ju ryska samhällen, men också enorma mängder ryska infrastruktur, ryska oljepipelines och sådär. Så det kommer bli en enorm påfrestning för Ryssland. Sen ska man också inte glömma att Ryssland är helt beroende av sin export av olja och fossila bränslen för sin statsbudget. Och om vi då på lite längre sikt ser en global omställning bort från fossila bränslen, så har Ryssland idag egentligen inga realistiska ekonomiska alternativ att ta över från om man börjar tappa oljemarknaden.
Hur ligger vi till i Sverige då? Vad löper vi för miljörisker i Sverige om det skulle bli krig här?
Ja, jag tror återigen där att vi kan dra en del lärdomar från Ukraina. Att det vi förut trodde var helt otänkbart, att man medvetet attackerade sjukhus, vattenverk och så vidare. Det sker ju idag, det kan vi ju se på olika platser. Så vi kan dra lärdomar från det, och det kommer ju naturligtvis vara ganska lokalt också, att om någonting händer i närheten av något av våra kärnkraftverk, ja, då påverkar det ju där, och kanske inte hela Sverige är ett stort land, ett långt land, men absolut att det kan bli problem. Och sen kanske folk tycker att ja, men det där var ju inte så himla viktigt här och nu, men vi ska ju faktiskt bo kvar här när det hela är över. Så att ju mer vi kan göra för att lindra effekterna för exempelvis rennäring eller vad det nu kan vara, grundvatten, så är det ju värdefullt att tänka på det lite innan eventuellt någonting händer.
Ni står ju nära Försvarsmakten på Totalförsvarets forskningsinstitut och så. Vad kan man göra då för att minska de här riskerna?
Alltså jag tycker ju personligt att Försvarsmakten gör en hel del bra saker redan. Det kan absolut bli bättre. Det kan det bli. Men att man försöker planera övningar internationellt, där man ganska duktiga handböcker och försöker leva efter miljöregler och så, men även att man har exempelvis tagit fram en marinbiologisk kalender som man kan se när man övar i Östersjön, vart ska man kanske inte, när häcka fåglar och sådana grejer. Så att det sker en del fredstida arbete som absolut kan tänkas nyttjas även om det blir ett skarpare läge, men det beror helt på situationen faktiskt.
Men du, om vi jämför liksom samhället i stort, så är ju klimatfrågan väldigt aktuell och det pratas om mycket om klimatåtgärder och sådär. Och inom försvaret kanske inte lika mycket. Vi har inte sett någon eldriven stridsvagn än och så. Men liksom, finns det en konflikt här? Att liksom Försvarsmakten fortsätter åt ett håll och samhället i övrigt åt ett annat håll, som det verkar?
Det finns ett potentiellt dilemma för Försvarsmakten gör det. I att man använder drivmedel och energikällor som inte resten av samhället gör, så har man ju väldigt svårt att säkra sin försörjning av dem. Samtidigt skulle jag säga att det finns, om vi tittar både på Försvarsmakten och på totalförsvaret i övrigt, alltså civilt försvar, försörjningssäkerhet, energisäkerhet för oss alla medborgare, så finns det ju det finns potential för enorma synergieffekter mellan klimatarbete och ett stärkande av vår beredskap. Ett väldigt konkret exempel, om man skulle göra ett utökat byggande av solkraft, vindkraft till exempel, mer lokala elnät, mer lokal elförsörjning. Väldigt positivt ur miljöhänsyn naturligtvis. Också väldigt positivt för vår möjlighet, eller för energisystemets stabilitet i en kris eller krig, där inte hela systemet slås ut vid störning. Så det är ett sånt konkret exempel på att det finns flera saker som är bra både för vår beredskap och för vårt klimatarbete.
Nyligen så köpte Försvarsmakten lastbilar, sådana här Euro klass 3 lastbilar som släpper ut mycket mer då än Euroklass 6. Det är ju ett exempel på där man låter liksom andra faktorer gå före miljö- och klimatfaktorerna.
Absolut. Och det är ju ett... Jag vet inte om jag skulle vilja säga att det är en utmaning. Eller alltså, det är en utmaning som Försvarsmakten har, absolut. Samtidigt har de ju fått som uppgift att öka sin militära förmåga väldigt mycket på väldigt kort tid. Så det är ju ett svårt uppdrag för dem. Och det är naturligtvis... Ja, miljöfrågan blir helt prioriterad.
Men är det inte så, känns det inte tryggare, eller vad säger du Annika, om man väljer den bästa stridsvagnen istället för den miljövänligaste stridsvagnen?
Alltså, jag tänker så här, jag tror inte att det nödvändigtvis alltid måste vara ett motsatsförhållande. Utan man måste vara smart och tänka win-win, att ja, men stridsvagnarna går redan idag köra på HVO som ett biobränsle. Däremot är inte tillgången på marknaden obegränsad och då konkurrerar vi med övriga världen. Så att jag ser inte som, jag tror att vi har en stor utmaning om vi ser det som att antingen eller. Gör bra konsekvensbedömningar, bra analyser, se vart det finns win-win och göra både och. Det är möjligt, det är inte liksom rocket science på något sätt. Det är bara att vi måste ha ett mindset som tillåter att vi tänker på det sättet.
Kommer vi någonsin se en eldriven stridsvagn?
Ja, det vet jag inte. Jag tror att det är mer sannolikt att vi ser en vätgasdriven stridsvagn kanske.
Hur mycket pratas det om de här frågorna, känner du, i Försvarsmakten?
Jag tror att det här beror väldigt mycket på var i Försvarsmakten man är. De avdelningarna som jag arbetar mest mot, det är ju de som håller på med långsiktig planering. De pratar ganska mycket om det här, för de tittar ju 20-30 år framåt i tiden. Sen i NATO-sammanhang så diskuteras också det här väldigt mycket, i väldigt stor utsträckning.
Men vad skulle ni säga är vinsterna då, om man bara tittar till försvaret för svensk säkerhet, om miljö- och klimatfrågorna skulle lyftas upp och få ett större utrymme i den upprustning som pågår nu?
Jag skulle väl säga så här, alltså, ja, det finns rent militära och försvarskapacitetsvinster att göra med mindre beroende av internationella försörjningskedjor. Vi behöver inte kanske skeppa lika stora mängder olja till Göteborg som vi är helt beroende av. Men jag skulle säga att om vi tänker på klimatförändringar och klimatarbete och vinster för vår säkerhet rent allmänt, så är det ju mer frågan om, har vi en säker tillgång till livsmedel? Har vi en säker tillgång till vatten? Stockholm hade ju vattenransonering bara här om veckan för att det var... Sveriges jordbruk har redan nu problem med att man har vattenbrist och torka och oförutsägbara regnmönster. Gotland har kronisk grundvattenbrist. Så har man klimatarbetet och klimatanpassningsarbetet, det är enormt viktigt för svensk säkerhet, mycket mer utanför försvaret och det militära försvaret än i det militära försvaret, skulle jag säga.
Annika, du får chansen att avslöja positivt här. Finns det någon medvinn på något sätt för miljö- och klimatfrågorna när det gäller försvaret?
Alltså, ibland undrar man ju. Det är lite sådär uppförsbacke ibland. Men jag tror att, som Henrik är inne på, att försvaret, totalförsvaret av vårt land, det är inte bara det militära försvaret, det är civilförsvar. Och jag tror att ju mer man kan... inte paketera, för det låter som att man gör det på ett dåligt sätt, men... Frågor som rör människornas vardag. Alltså människor ute i byar, kommuner. Man vill ha vatten, man vill ha olika typer av service. Och där kan det finnas en point i att verkligen tänka på de här sakerna också. Jag tror att det är där det kan finnas en vinst på bredden. Att det verkligen är någonting som känns rimligt och rätt för gemene man. Och inte bara någon forskare på någon dammig hylla eller någonting liksom.
Tack så mycket Henrik Persson och Annika Wallej. Och tack publiken för att ni kom och lyssnade.
Tack så mycket.
Det här var alltså en live-inspelning av podden Gräns på Östersjöfestivalen den 25 augusti. Tekniker på plats, Anders Ödman. Slutmixen stod Mats Jonsson för. Producent, det var Kalle Glas. Och jag heter Claes Aronsson. Tack så mycket.